Otroligt roligt för mig att få vara här i Hässleholm Pingst. Det är bara konstaterat, så fort man kommer in i Skåne så påverkas ens dialekt. Jag kom med min kompis Viktor igår, vi åkte till Kristianstad och bodde hemma hos en kompis. Och vi hade varit där i 5 minuter när Viktor tittar lite irriterat på mig och säger: "Nu får du ge dig. Va? Alltså du är från Småland, lägg ner de där ja och allt vad det kan vara liksom. Anpassa dig inte efter detta landskap utan låt dig förvandlas genom sinnets förnyelse. Allt vad det kan vara." Så jag hoppas att ni ska få höra min dialekt som den är idag. Jätteroligt att vara här. Nima heter jag. Kommer från Jönköping, bor i Huskvarna, är med i Huskvarna Pingstförsamling. Mitt moraliska stöd, Viktor Haglund från Arboga. Och jag går på ALT, Akademi för ledarskap och teologi. Pingströrelsens pastorsutbildning. Jag ska börja det fjärde året nu till hösten. Ser väldigt mycket fram emot det. Och jag är jättetacksam för förtroendet att få komma hit och dela Guds ord med er. Jag hoppas att det ska bli någonting som får vara varande i våra liv. Jag tänker att vi ska stå upp tillsammans när vi läser Guds ord. Sammanhanget är att Mose har kommit till Midjans land och han ser en brinnande buske och Gud talar till honom genom den här busken och säger att du ska ge dig tillbaka till Egypten. Du ska ge dig tillbaka till det land som du lämnade för 40 år sedan och du ska befria mitt folk från slaveriet för jag har hört deras klagan. Och Mose svarade: "Men om de inte tror mig och om de inte lyssnar på mina ord utan säger Herren och inte uppenbarat sig för dig." Då sa Herren till honom: "Vad är det du har i handen?" Och han svarade: "En stav." Han sa: "Kasta den på marken." När han då kastade den på marken förvandlades den till en orm och Mose flydde för den. Men Herren sa till Mose: "Räck ut handen och ta den i stjärten." Då räckte han ut handen och grep ormen och den förvandlades åter till en stav i hans hand. Och Herren sa: "Genom detta ska de tro att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har uppenbarat sig för dig." Herre, nu ber jag att du öppnar våra ögon för undren i din undervisning. Herre, jag ber att du talar till oss genom det inspirerade ordet. Vi bekänner oss till skriften, vi bekänner oss till ditt ord, vi bekänner oss till dig. Vi bekänner oss till din död, vi bekänner oss till din uppståndelse, vi bekänner oss till din återkomst. Vi tror på dig, Herre Jesus Kristus. Jag ber att du skulle komma och göra ett verk mitt ibland oss genom din heliga ande den här stunden. Ödmjuka mig och ödmjuka oss allihopa. Amen i Jesu Kristi namn. Varsågod och sitt. Varsågod och sitt. Mitt ärende idag är väldigt enkelt. Jag vill påminna oss alla om en väldigt grundläggande sanning i all sann kristen tro. Att allsmäktig Gud vill använda sina tjänare för sina syften till sin ära. Vet vi som av nåd har blivit frälsta och tillber och tillhör och i all evighet kommer böja oss ner inför Gud. Vi har tillgång till en Gud som har skapat 2 biljoner galaxer. Vet, skriften talar om i psalm 33 att när Gud öppnar sin mun och genom hans andes mun kommer då tusentals stjärnor ut. Det står: "Himlen är skapad genom Herrens ord, alla dess härskaror genom hans muns ande." Och vet, jag är inte så där bra på astrologi och allt vad det kan heta. Jag vet inte ens om jag uttalar ordet rätt. Så jag satt och googlade lite på det där. 2 biljoner låter ju väldigt mycket liksom. Och man får konstatera någonstans att biljoner kan betyda lite olika saker. I engelska så betyder det biljon miljard på svenska. Men i svenska språket när vi talar om 1 biljon, då talar vi om 1000 miljarder. Och man beräknar att det finns ungefär 2000 miljarder galaxer i kosmos. Och det är helt fantastiskt att vi får komma och ropa far till han som andas ut alla dessa galaxer. Vet, Job hade rätt när han sa: "Vad han vill, det gör han. Och jag vet att du förmår allt. Inget som du beslutar dig för är omöjligt för dig." Du vet, om Gud har skapat alla dessa galaxer och hela detta universum, då följer det logiskt att det också är möjligt för honom att göra vad han än behagar inuti detta universum. Psalmisten hade rätt när han skrev: "Vår Gud är i himlen, han gör allt vad han vill. Och Herren gör allt vad han vill, i himlen och på jorden, i havet och i alla djup." Och Daniel hade rätt när han skrev: "Alla som bor på jorden, de räknas för intet. Han gör vad han vill med himlens här och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom: vad är det du gör?" Paulus hade rätt när han stod inför epikurierna och stoikerna på Areopagen i Aten och sa: Gud är den som har skapat världen och allt som är i den, och Gud själv frågar retoriskt: se, jag är Herren, allt kötts Gud, skulle någonting vara omöjligt för mig? Gud är väldig och Gud är allsmäktig och Gud är suverän. Det är denna Gud vi bekänner oss till, och det var denna Gud som uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken och frågade Mose: vad är det du har i din hand? Till vilket Mose svarade: en stav. Och det finns absolut ingenting i skriften som antyder att denna stav var den minsta märkvärdig. Faktum är att den här texten som vi läste är första gången som den här staven nämns överhuvudtaget i Bibeln. Och vi kan vara ganska säkra på att samtliga herdar i Midian hade liknande eller kanske till och med identiska stavar när de vallade sina får. Alltså Moses stav var ingenting annat än en längre och något tjockare träpinne som han förmodligen hade haft i sin ägo i åratal. Och likväl förvandlar nu Gud denna döda pinne inför Moses ögon till en levande orm. Och ju mer man läser om Mose, ju mer man läser om hans bror Aaron, så märker man att de här gudsmännen, de fick vara med om fantastiska ting när de höll den här staven i sin hand. Vet, Bibeln är tydlig med att den här staven, Moses stav, det är samma stav som sedermera kommer att kallas för Aarons stav. Det är samma stav som senare grönskas och tillsammans med mannat och de två stentavlorna placeras i Herrens förbundsark som Israels barn tar med sig var de än går. Och med den här staven så delar Mose Röda havet så att Israels barn kan passera till andra sidan. Och med den här staven så förvandlar han Nilens vatten till blod. Och med den här staven så får han fram vatten ur klippan när Israels barn är törstig. Och med den här staven så besegrar Israels här amalekiterna när de står i strid. Och Mose lyfter den här staven mot himlen. Men utan Guds mirakulösa ingripande så var den här staven som Mose höll i handen ingenting annat än en död pinne, oduglig till något storverk överhuvudtaget. Mitt budskap idag är inte liksom: Gud frågade Mose vad han hade i handen och allt han hade var en pinne, vad har du i din hand som Gud kan använda sig av? Utan mitt budskap någonstans, för jag tycker mig se när man studerar den här texten att ärendet i texten, det är att den här staven, den här träpinnen symboliserar Mose själv, och den symboliserar dig och den symboliserar mig. I oss själva är vi som döda pinnar, för att citera Paulus, odugliga till varje god gärning. Men när vi överlåter oss själva till allsmäktig Guds väldiga händer, då kan vi få vara med om större saker än vad vi ens kunde föreställa oss i våra vildaste drömmar. Textens ärende blir ganska tydligt när man läser det i sitt sammanhang. Det handlar mer om vad Gud har i sin hand än om vad Mose har i sin hand. Det handlar mer om Mose i Guds händer än staven i Mose händer. Mer om vem Mose är när Gud använder honom än Moses egna resurser och förmågor och gåvor. Resonemanget som Mose försöker föra med Gud är att han själv är oduglig. Vi läste det i texten, och det är endast en av 4-5 gånger som han liksom försöker tala om för Gud att: Gud, det här är världens största misstag att kalla mig till det här uppdraget. Du har inte rätt i det här. Ta någon annan, det är ärorikt och det är stort och det är mäktigt liksom. Men jag är helt fel man för det här. Vem är jag? Frågar Mose först. Sen lägger han till: men om de inte tror på mig och inte lyssnar på mina ord då? Sen invänder han: men här är jag ingen talförman och jag är trög att tala och jag har en trög tunga. Och sen gnäller han: här är jag, ber dig, sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Och du vet, låt oss vara ärliga, hans invändningar är fullt rimliga. Alltså mänskligt sett så har han ett ganska starkt case för att stanna hemma i Midian. Han var inte en talförman, han hade en trög tunga enligt sig själv. Men skulle någon lyssna på honom? Han var liksom en israelit som hade växt upp i faraos hus, slått ihjäl en egyptier, flytt till ett annat land efter att ha blivit påkommen där han hade bott i 40 år. Varför skulle någon höra på vad han hade att säga? Inte minst när han inte ens kunde tala ordentligt som han sa. Och lägg till det liksom chockerande och uppenbara faktum att han är ovillig att gå till och med efter att ha fått se en brinnande buske göra övernaturliga under med en stav. Det säger ändå en hel del om uppdragsgivaren. Han bara: nej, Jag tänker att han hade ett starkt case. Hans invändningar var solida. Och detta, om detta hade varit en dialog liksom med en mänsklig arbetsgivare, då hade han haft goda anledningar till att stanna hemma i Midjan. Men nu var det ju inte en mänsklig arbetsgivare han hade att göra med. Det var Gud. Och i kapitlet innan kan vi läsa hur Gud har sagt till honom: jag är med dig. Och samma Gud sa 1500 år senare till ett gäng galileiska fiskare som blev utsända på ett ännu större, mäktigare och ärorikare uppdrag: och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Och det är helt fantastiskt att Gud, han sänder aldrig ut sina tjänare på uppdrag utan att själv gå med. Det var det vi sjöng: du går alltid före oss, du går alltid bredvid oss. För att gå tillbaka till staven så tänker jag att det är ett rimligt antagande att göra att Mose satte och hade väldigt mycket av sin identitet i den här staven. Han hade lämnat sin identitet som prins av Egypten bakom sig. Under 40 års tid hade han skaffat en ny identitet som knegare, som hede, som försörjare av sin familj. Och den här döda pinnen var kanske vid den här tidpunkten i hans liv det enda han visste om. Det var något av en identitetsmarkör. Likväl lyder Herrens befallning: kasta den på marken. På vilken mark då? Jag vill läsa för dig textstycket som leder upp till den text vi redan har läst. Du vet, Mose är ute och vandrar och ett av hans får springer iväg, och så ser han den där brinnande busken och han blir givetvis väldigt fascinerad, för vem skulle inte liksom bli det när man ser en buske som brinner utan att brinna upp. Han går fram till den och så hör han Herren tala till honom. När Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom i busken: Mose, Mose. Han svarade: här är jag. Då sa Gud: kom inte hit, ta av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark. Och han sa: jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet, ty han bävade för att se på Gud. Ty platsen där du står är helig mark. Varför var marken helig? Jo, därför att den Gud som är helig, helig, helig var där. Vet, så ofta talar vi om, jag ska vara lite försiktig nu, men så ofta talar vi om Guds närvaro. Och så säger vi: tack för att du är här Jesus, och tack för att du är mitt ibland oss. Och så går vi upp på nattmötet på konferens och bara: Gud är här just nu. Och givetvis är det sant i en bemärkelse att när Guds folk samlas och av honom har fått Guds heliga ande, och man upplever att många av oss som är samtidigt samlade här nu blir fyllda inifrån av den heliga ande, då blir givetvis Guds närvaro påtagligare i rummet. Det påverkar atmosfären, det påverkar stämningen. Samtidigt så tycker jag mig se i skriften att när Gud kommer riktigt nära, då liksom ler man inte brett och säger tack för att du är här, utan då gör man som Mose gjorde och då döljer man sitt ansikte. Eller så säger man till Mose: tala du till oss så ska vi höra, men låt inte Gud tala till oss, för då kommer vi att dö som Israels folk gjorde. Eller så gömmer man sitt ansikte med sin mantel som Elia gjorde. Eller så säger man: ve mig, jag förgås, som Jesaja gjorde. Eller så faller man ner på sitt ansikte som Hesekiel gjorde. Eller så faller man ner som död för hans fötter som Johannes gjorde. Vet du, det är skillnad mellan helig mark och trevlig mark. Det är skillnad mellan helig mark och mysig atmosfär. När Gud kommer nära, då händer någonting. Och Gud säger till Moses: släng ner din stav, denna identitetsmarkör, på den heliga marken inför Herren, allsmäktig Gud själv. Nu har jag läst för dig det som leder till vår huvudtext. Låt mig nu läsa för dig vad vår huvudtext leder till. Alltså det sista som Herren säger till Mose innan Mose äntligen har gått med på att ja, jag får väl ställa upp på det här, och Gud har ju någonstans lackat på honom och sagt: nu gör du som du blir tillsagd. Så säger Gud till honom: du ska ta den här staven i handen, och med den ska du göra dina tecken. Och sen står det att Mose går hem till sin svärfar och han får hans välsignelse, hans tillåtelse att vända tillbaka till Egypten för att befria folket där. Han tar sitt pick och pack, han tar sina söner, han tar sin hustru, och så ger han sig av. Och stycket avslutas med den här meningen, med de här orden: och Mose tog Guds stav i handen. Mose, vad är det du har i din hand? min stav, Gud, ingenting märkvärdigt. Haft den i många år, den är ganska sliten nu. Ingenting som skulle intressera dig. Kasta den på marken. Okej? Ta upp den. Okej? Och han tog Guds stav i handen, en vanlig död pinne som kastas ner på helig mark inför allsmäktig Gud. När den blir upplockad så är det inte längre en vanlig död pinne, utan det är Guds egen stav. Och jag är övertygad om att när du och jag, som är oss själva, inte har någonting alls att komma med, när vi ödmjukar oss och kastar oss ner inför Gud, då är inte längre någonting omöjligt. Kan Gud använda oss på de mest mirakulösa och fantastiska sätt för sina syften och för sin ära. Herrens annons lyder så här: allsmäktig Gud söker bräcklig tjänare. Det är det enda som behövs, bräcklighet och svaghet. Herren, allsmäktig Gud, söker fattig ande. Allsmäktig Gud söker svag person. Allsmäktig Gud söker förkrossad själ. Allsmäktig Gud söker odugliga, okvalificerade, otillräckliga män och kvinnor. Tack Jesus. Ett Gud kan och vill använda dig och mig för sina syften. Och vilka är dessa gudomliga syften? Jag är övertygad om att dessa syften är att skyldiga, vredesförtjänande syndare skulle få höra evangelium om Kristus som korsfäst, ta emot den uppstående Kristus som Herre och frälsare i sina liv, bli pånyttfödda, rättfärdigförklarade, adopterade, låta sig döpas, gå med i en församling där de helgas tills den dag då de förhärligas i mötet med den tillbakakomne Kristus, för att sedan spendera evigheten med nya kroppar i det nya Jerusalem, på den nya jorden, till Guds eviga ära och pris. Det är Guds syfte. Och han vill använda dig och mig för det. Så låt mig nu ställa dig en fråga. Har du kastat dig ner på den heliga marken inför Gud? Har du lagt dig rak lång ner på backen och sagt: allt jag är, allt jag har, allt jag gör, låt det bli till din ära. Forma mig och dana mig i dina mäktiga, väldiga händer, och Gud, och sänd mig till en brusten värld. Har du gjort det? Vet, mina kompisar, de blir lite trötta på mig. Jag går runt och grubblar på så här konstiga saker. Jag tror att flera av dem har hört mig säga de senaste månaderna. Så det är en sak jag har tänkt på. Och man lägger upp det på ett så här lite halvdramatiskt sätt. Och de säger: oj, vad ska komma nu? Liksom. Så här, finns det flest sandkorn på havsbotten eller vattendroppar i havet? Och det har jag faktiskt på riktigt gott att tänka på. Jag tänker att jag kommer fråga Gud en dag när jag kommer upp. För han har koll på det. Och det är helt fantastiskt. Och skriften säger att han vet hur många hårstrån du har på ditt huvud. Han vet precis hur dina tumavtryck skiljer sig från personen bredvid dig. Och den enda databas han behöver, det är han själv. Den guden som har koll på hur många sandkorn som finns på havsbotten, hur många vattendroppar som finns i havet och hur många hårstrån du har på huvudet, och vissa av oss är ganska håriga, vi har ganska mycket på benen också liksom. Han vill använda dig och mig som stavar i sina händer. För att han ska plocka upp dig och mig som sina stavar, så tror jag att vi först som sagt måste ligga på backen. Vi måste offra det som offras bör och förneka det som förnekas måste. Ransaka oss själva och ödmjuka oss själva. Säga: kosta vad det kostar vill, jag vill tjäna dig. Kanske sitter någon nu och tänker: fast då, så gick det ju inte riktigt till i Moses fall. Och det är förvisso sant, men å andra sidan hade ju Mose inte en fullständig uppenbarelse i skriften som du och jag har. Å andra sidan hade Mose inte de otaliga exempel på Guds trofasthet och hållna löften som du och jag ser i Guds ord, men också i kyrkohistorien, också i våra egna liv. Framförallt hade gudsmannen Mose inte tillgång på samma tydliga historiska uppenbara sätt som du och jag har till detta vackra evangelium om Guds son korsfäst för sin synd. Kanske sitter du här som tänker att detta är säkert bra, men att du i nuläget faktiskt saknar både ork och vilja att ställa dig till Guds förfogande på ett lämpligt sätt. Kanske går majoriteten av din tid och din ork och din vilja just nu utöver arbetet efter semestern liksom till husrenoveringen eller till något annat liksom som ändå är ganska viktigt för dig och din familj. Kanske är du nöjd med tillvaron. Du är med i en städgrupp och du kommer till liksom gudstjänsten 3 och 4 söndagar. Och du betalar liksom ditt tionde och du gör det med ett glatt hjärta. Liksom, och det får räcka så. Och nu talar jag alltså till dig som är troende och som älskar Jesus Kristus. För den här beskrivningen som jag precis gav är ju faktiskt inte någon som helst garanti för att man tillhör Jesus Kristus. Låt mig vara lite frimodig. Man kan vara liksom både missionärsbarn och nykter på firmafesten och aldrig missa en gudstjänst och vara precis lika död i sina synder som resten av världen och i lika stort behov av Jesus Kristus. Men nu talar jag till dig som på insidan bär andens vittnesbörd om att du är en dotter eller en son till Gud. Till dig som vet med dig i ditt hjärtas hjärta att du har fått dina synder förlåtna genom tron på Guds son korsfäst i ditt ställe. Men av någon anledning så har din motivation svalnat, eller den är i alla fall inte tillräckligt stor för att du ska orka med att ställa dig till förfogande. Jag skulle vilja läsa för dig några rader ifrån en bok som heter Holiness. Den skrevs 1877, jag läste klart den för någon vecka sedan av den skrevs av en evangelikal biskop i anglikanska kyrkan som hette J.C. Ryle. Och jag blev intresserad av honom när jag såg vilket ståtligt majestätiskt skägg han hade. Och då tänkte jag att då måste han ha skrivit någonting riktigt bra. Och det här är från ett kapitel där han kommenterar de sju breven som Jesus sände till de sju mindre församlingarna. Eller till de sju församlingarna i mindre Asien som vi kan läsa om i Uppenbarelsebokens 2 och 3 kapitel. Ni vet Efesos och Smyrna och Philadelphia och Laodicea och Thyatira och allt vad de heter. Och jag översatte till svenska. Av allt det som man kan se i Kristi församling så känner jag inte till någonting som är mer smärtsamt att beskåda än en kristen som är nöjd och tillfredsställd med lite nåd och med lite omvändelse och med lite tro och med lite kunskap och lite kärlek till sina medmänniskor och lite helighet. Jag ber och jag vädjar till varje troende själ som läser detta papper att inte vara den sortens människa. Om du har något begär efter användbarhet, om du har någon önskan att bidra till din Herres ära, om du har någon längtan efter mycket frid på insidan, nöj dig då inte med lite religion. Låt oss istället varje år vi lever söka efter att göra större andliga framsteg än vad vi har gjort. Varje år vi lever, nöj oss inte med lite religionsskrivan. Du och jag skulle kanske säga, låt oss inte nöja oss med lite relation. Utan istället ständigt be om mer och mer och mer och ständigt ännu mer. Mitt på min vägg över mitt skrivbord så hänger en liten tavla. Och det är faktiskt Viktor som har fixat den åt mig. Jag hade en ram hemma och jag tänkte att jag vill sätta upp ett litet motiv över mitt skrivbord som jag vill kunna titta upp på ibland och bli påmind om det här motivet. Kan du fixa det åt mig? Så skrev han ut det på datorn åt mig. Det blir så fint så. Och det, på den här tavlan så står det en kort liten bibelvers. Psalm 90:12. Och du vet, förutom de 5 Moseböckerna i Bibeln, minus sista kapitlet kanske i 5 Mosebok, så har Mose skrivit ännu ett kort stycke i skriften. Han står som författare till lite mer än de 5 Moseböckerna. Och det är just Psalm 90. Och vers 1 lyder så här: en bön av gudsmannen Mose. Och det finns säkert de som skulle vilja hävda att om det står en bön av gudsmannen Mose så kan det inte vara Mose själv som har skrivit det här. Men du vet, i 4 Mosebok så skriver Mose om sig själv att han var den mest ödmjuka mannen på jorden. Så jag tänker att om han har skrivit det så kan han skriva vad som helst så länge det sker under andens inspiration. Gudsmannen Mose. Det är alltså samma karl som slog ihjäl en snubbe och flydde till ett annat land och liksom gnällde och klagade på Gud om att jag är ju ingen talför man. Gudsmannen Mose. Och han börjar salmen med en hög bekännelse om vem Gud är. Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du Gud. Och när vi börjar närma oss vers 12 så läser vi: innan dess, vårt liv det varar i 70 år eller 80 om krafterna räcker. Och när det är som bäst är det möda och bekymmer. Snart är det förbi, vi flyger bort. Man kan ju undra, hur tänkte han nu? Han var ju själv 120 år innan han dog. Man skriver att gemene man lever 70-80 år och sen är det förbi, vi flyger bort. Och så kommer vi till vers 12 som jag har över skrivbordet. Lär oss inse att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. Lär oss inse att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. Jag har satt upp den här på min vägg i förhoppning om att varje gång jag tittar upp från skrivbordet så ska jag göra det här till min egen bön, den bön som Mose bad. Jag tror att du och jag dagligen behöver be Gud, lär mig inse att mina dagar på den här jorden, i den här världen är begränsad. Lär mig inse att jag aldrig vet om det finns mest sand i den övre glaskupan eller i den mindre glaskupan, i det timglas som någonstans symboliserar mitt liv. Låt den här sanningen få penetrera mig, marinera mig i detta evighetsperspektiv. Låt den här sanningen få landa oförhindrat i mitt hjärta, så att jag får ett vist hjärta, så att jag investerar min tid på ett klokt och rätt och riktigt sätt, på ett sätt som behagar dig, så att jag kastar mig ner på den heliga marken inför ditt ansikte och blir upplockad som en mäktig stav i dina händer. Låt mig inte få slösa bort den tid som du av nåd har gett mig. Varje år vi lever, jag är övertygad om, orubbligt övertygad om, att insikten om våra dagars begränsning leder oss till visa hjärtan. Och ett vist hjärta, ett hjärta som böjer sig ner, kastar sig ner inför Gud för att sedan bli upplockad av honom. Den kända missionären till Kina, Charles Studd, han uttryckte det så här i sin berömda dikt: "Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last." Endast det liv som snart kommer vara förbi, endast det som är gjort för Kristus kommer att förbli. Låt oss bara visa och kasta oss ner inför Gud och ropa till honom: använd mig som en stav i din hand, o Herre. Gud kan använda vem som helst, var som helst, hur som helst, när som helst. Jag ska avsluta. Och jag är övertygad om att den heliga mark på vilken du och jag behöver kasta oss ner, det är ingen annanstans än Golgata kulle där Guds son led och dog för dig och mig. Jag är övertygad om att den heliga backe på vilken vi behöver ligga med ansiktet neråt och be plocka upp mig, det är inför Golgata kors där Guds son klev in i ditt och mitt ställe. Och med sitt dyrbara blod, inte med förgängliga ting, skriver Petrus, inte med silver och inte med blod, utan med blodet som av ett lamm utan fel och lyte friköpte han oss från det meningslösa liv som ni hade ärvt från era fäder. Den plats där lammet slaktades för dig och för mig. Man gav sitt liv till dig och mig. Låt oss då ge våra liv till honom. Om han dog för dig och mig, låt oss då leva för honom. Om den korsfäste Jesus lät sig slaktas för dig och mig, låt oss då gå fram till den uppståndne Kristus. Böja oss ner inför honom i full visshet, i orubblig övertygelse om att när vi gör det, när vi går fram till honom, så kommer han att plocka upp oss som sina stavar. Han kommer att fullkomna sin gudomliga kraft i din och min mänskliga svaghet, litenhet och bräcklighet, och använda oss för större ting än vad vi någonsin skulle kunna föreställa oss, för sitt eget namns ära och pris. Amen. Amen. Herre Jesus Kristus, jag prisar och jag lovar dig och jag ärar dig. Jag tackar dig för att du har inkluderat i ditt ord den här berättelsen om Mose som vi kan läsa och inspireras av. Jag ber att var och en av oss skulle gå härifrån med ett större evighetsperspektiv. Att vi skulle be, Herre, stämpla evigheten på våra ögon, Herre. Jag ber om det, oh Gud, så att vi skulle kunna leva ännu mer till din ära på den här jorden. Oavsett hur många dagar vi har kvar, Herre. Låt oss investera i evigheten. Låt oss investera på ett sätt som ärar och behagar dig. Jag ber för varenda person här inne. Jag ber om kraft. Jag ber om medvind. Jag ber om favör. Och jag tackar dig för din nåd över våra liv, Herre. Din är makten och äran, Herre, och härligheten. Och väldigt i all evighet, vi prisar och vi lovar och vi bekänner oss till ditt namn, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.